Hej på er. Det är roligt att se er allihopa. Hörrni, som Daniel nämnt så är temat, kyrkoårets tema idag, enheten i Kristus. Och kanske har det liksom aldrig känts mer aktuellt att få tala utifrån det. Det finns verkligen något i det här temat för den här tiden och för oss. Hörrni, jag ska läsa från en text, Filipperbrevet kapitel 2, vers 1-5. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag. Fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Vi ber. Tack Herre att du är här. Tack att vi kan få förväntan på att du vill tala till oss och möta oss och röra vid våra liv, Herre. Att vi kan få lära känna dig. Vi bjuder in dig nu, helige Ande, och göra det som bara du kan. Så ber jag om att vi ska få öppnade ögon och öppnade öron för ditt levande ord och ett öppet hjärta för det som du vill säga, Herre. Och vi ber också för det som vi samlat in. Vi ber att det ska få bli till välsignelse för så många människor, Herre. Att du får förmera det på det sätt du vill. Ditt namn till ära. Amen. Häromdagen så läste jag en insändare i Dagen där det stod, bland annat stod så här. Och jag tänker att det här ringar in någonting eller fångar någonting i vår kvinna som heter Sofia Stina Wesley som skrev: samhället slits just nu sönder av människors ovilja att möta och lyssna på den som tycker olika. Vissa hävdar att detta bara eller framförallt sker i USA. Men jag vill hävda att destruktiva splittrande krafter också verkar i vårt land. Inte minst i kyrkan. Diametralt motsatta åsikter i frågor får människor att sluta prata med varandra i församlingar, säga upp sitt medlemskap i kyrkan och i vissa fall sluta att gå till kyrkan. Mm. Så skriver hon. Jag tänker att polariseringen, det vi kallar polarisering, någon slags tillstånd med olika poler där man minst av allt är intresserad av att förstå varandra utan mest bara få uttrycka sin egen åsikt. Den polariseringen kanske aldrig varit tydligare. Vi och dem. Vi lever i en splittringens tid. Och precis som hon skriver så verkar det där leta sig in överallt. Och för mig har det varit särskilt tydligt den här senaste tiden. Och det är ju den här insändaren också skriven utifrån vad som har skrivits och debatterats i kölvattnet av det här fruktansvärda mordet i USA härom veckan. Där den här amerikanska högerprofilen och debattören Charlie Kirk sköts till döds under just en debatt på ett campus i Utah. Och är det något som blivit tydligt här då, så är det ju att det här polariserade klimatet också präglar våra kristna sammanhang, precis som hon skriver. Medan somliga av oss har hyllat honom som ett gott exempel på någon som sökte samtalet med sina meningsmotståndare i en anda av respekt och som var ett gott exempel för den kristna tron, så menar andra av oss att de åsikter som han uttryckte och det sätt han kunde uttrycka sig om vissa till exempel marginaliserade grupper i samhället snarare bevisade motsatsen. Och att istället pekade på värderingar och ett synsätt liksom långt bort från Jesu exempel. Samtidigt, hur kan det vara så olika? Och det här tänker jag gäller ju ett knippe andra frågor också i vår tid som är väldigt laddade. Situationen i Israel och Gaza. Det verkar svårt att samtala. Och vi kan ha olika uppfattningar och åsikter och teologier även som kristna. Att vi kan ha det, det är ju inget konstigt och inget nytt. Så har det nog varit i alla tider. Och det är helt rimligt. Men samtidigt tror jag att många av oss känner att det är liksom någonting med tonläget idag. Mer brösttoner. Det är liksom hårdare. Det är mer kategoriska uttalanden. Samtidigt som många också nog har lärt sig att samtala på ett bra sätt också i den här tiden. Men vi kan se det här väldigt mycket. Det finns någonting som liksom känns destruktivt, instinktivt. Något som snarare riskerar att slita sönder än att bygga upp. Att liksom dela isär än att förena. Och även om det viktigaste för oss inte är att försöka förstå hur vi hamnade här. Det är ju alltid jättekomplext. Utan snarare vilka vi är kallade att vara i det här. Det måste ju vara den viktigaste frågan för oss. Men så vill jag ändå bara göra en kort spaning och lyfta några faktorer som jag tänker förstärker det här polariserade klimatet idag. Och det ena är ju att vi lever i en orolig omvärld. Vi återkommer till det ofta. Där liksom, jag tror de flesta av oss längtar och törstar efter personer och ledare som sätter ord på våra känslor, som fångar in liksom det som pågår och som på ett övertygande sätt har liksom förklaringar på vad som sker och framförallt på vägen vidare, vad vi måste göra. Det där tror jag liksom, i oroliga tider så är, söker vi efter dem där, vi längtar efter det där. Och en annan sak, det är ju att vår liksom sociala infrastruktur, om vi ska kalla den så, har förflyttats till nätet i väldigt hög grad ju under de senaste ett par decennier här. För väldigt många av oss. Där vi möter människor där och vi hämtar information där. Vi tar reda på hur saker ligger till där. Och där formas ju till stor del vår verklighetsuppfattning. Oavsett om det är liksom sociala medier eller nyheter eller annat. Och här vet vi ju att det är liksom matematiska algoritmer som styr väldigt mycket vad som kommer i vårt flöde i de här sociala medierna eller nyhetsflödena. Eller när vi söker information också. Och principen är ju väldigt mycket helt enkelt att man får mer av samma. Och det skapar det man brukar kalla för filterbubblor. Så att om man går ut på nätet och tänker nu ska jag bli allmän bildad på något sätt, nu ska jag få en bred bild av vad som pågår i världen och inte medvetna om det och inte är väldigt aktiva, så blir vi ju egentligen ganska bedragna. Vi matas med väldigt mycket samma oavsett liksom var vi är. Och det finns förstås kommersiella krafter bakom det där, men det behöver vi ju inte gå in på. Men det gör ju att det skapas också mer eller mindre parallella världar och verkligheter eller åsiktsgemenskaper eller vad det kan vara. Vi kan leva sida vid sida, tänker jag, under samma tak ibland också, med väldigt skilda verklighetsuppfattningar. Och det behöver ju inte vara något galet med det, men det kan också ställa till det. Och om vi lägger till då i den här spaningen vad kommentarsfälten på sociala medier som samtalsforum har gjort med oss under ett par decennier. Det är liksom värt att fundera på. Det vill säga hur ofta det tycks locka fram det värsta i oss. Det är till och med annars milda kristna bröder och systrar eller till och med tanter och farbröder kan kasta ur sig nästan vad som helst. Sånt vi aldrig skulle kasta i någons ansikte i ett sånt här möte. Det har lockat fram något i oss. Och på något sätt har det också format någonting. Så vi har ett samtalsklimat som snarare verkar polarisera många gånger än leda till verkliga och respektfulla möten. Någonting om liksom hur, vilka faktorer som jag tänker påverka det här. Och mitt i det här så tänker jag att vi måste ställa oss den här frågan. Vilka är vi kallade att vara i det här? Och hur är vi kallade att vara? Och den spontana känslan tror jag att jag delar med flera av er också. Det är så här, ja, men vi kan bättre än det vi ser. Eller med Jesu ord i Lukas 22 kapitel där lärjungarna tvistar om vem av dem som är den största i lärjungaskaran. Men med er är det annorlunda. Med er är det annorlunda. Och så fortsätter han. Den största bland er ska vara som den yngste och den som är ledare ska vara som tjänaren. Men med er är det annorlunda. Det finns en kallelse till någonting annat. Och så säger han, men jag är mitt ibland er som er tjänare. Alltså anledningen till att det är annorlunda med oss, det är för att ni har lärt känna mig, säger Jesus. Och att jag kommer med något annat än den här världen ger. Jag tar mig an det skadade och det brustna. Jag tar mig an till och med fiendskapen och hatet och polariseringen på ett annat sätt än det världen känner till. Och därför är det också annorlunda med er. Så vad innebär den här kallelsen till enhet? Men nyckeln till det och till den enheten, det har vi ju helt enkelt i det andra ledet i det här uttrycket. I Kristus. Det är i Kristus och bara i Kristus som vi kan finna svaret på vad den enheten handlar om och hur den ser ut. Det är i honom vi är förenade. Alla är vi ett i Kristus. Det är liksom ett faktum som på något sätt delas med oss. Det är ett faktum som delas med oss. Vi är ett i Kristus. Okej, är det där jag befinner mig? Och det är också genom att låta det han är ständigt få vara närvarande och vägledande i våra liv, får vi veta. Paulus säger, låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus. Som en liksom nyckel för det här att leva i enhet. Och det är liksom värt att stanna upp vid Jesus Kristus som troende och i predikan. Jesus, och på något sätt kanske vi behöver påminna oss om det här. Jesus Kristus är inte bara någon som kommer och åstadkommer någonting viktigt på korset. Så att vi kunde få förlåtelse och få evigt liv, en biljett till himlen. Och sen liksom på något sätt lite spelat ut sin roll. Han har gjort sin grej. Och sen är det upp till oss. Utan Jesus är också svaret på hur vi tar oss an det här livet. Så som det ser ut. Han kallar oss att följa honom. Han pratar inte så ofta om att vi ska liksom lovsjunga honom. Och tillbe honom. Men han kallar oss att följa honom. Att hålla oss nära honom. Han använder bilden av fåren nära sin herde. Helt beroende av att lyssna på herdens röst. Lita på att herden leder rätt. Vet vart han leder. Och att lära av honom. Och att därmed formas av honom. Till hans sinnelag. Enheten verkar vara, liksom vara något väldigt aktivt. Alltså både en fråga om vilka vi är i Kristus. Vi är ett i honom. Det är åstadkommet redan. Där är vi förenade. Där har fiendskapen och murarna brutits ner. Och en fråga om att leva i den verkligheten genom att låta Guds eget sinnelag råda hos oss. Guds eget sinnelag. Ett sätt att leva som djupast gestaltar den Gud är. Och det här tänker jag är fina ord, men det är framförallt hardcore, höll jag på att säga. Alltså att evangeliet verkar handla mycket mer om det här än vad vi ibland tror. Alltså på något sätt enhet är väl sånt som liksom man jobbar med ekumeniskt, så där olika kyrkor emellan, så försöker man Men det här verkar ha med evangeliet att göra. Lyssna på Jesus från Johannes 17, hans förbön. 17:21. Jag ber att de alla ska bli ett och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Alltså att leva ut det sinnelaget som gestaltar den här enheten. Det verkar till och med ha att göra med hur världen kommer till tro. När världen får se någonting och det skapar tro hos världen. Och jag tänker att det kan hjälpa oss att titta på motstånd eller motsatsen. Och här tänker jag att det finns ett allvar också. Vad är motsatsen till den här enheten? Ja, men det är förstås splittring. Och om vi tittar på ett par av namnen på den onde. Det är ju på något sätt ganska fiffigt, kanske inte rätt ord. Men det avslöjas ju någonting i att titta på de här namnen för att förstå hur den onde agerar och den onde vill. Vi har namnet Diabolos, djävulen, som betyder, bokstavligen betyder kringkastaren, den som kastar isär, den som splittrar, som liksom gör det den kan för att liksom dra oss från varandra och som försöker så in något i också det här som har med vår enhet att göra. Alltså livsfarligt med den här enheten som vi har och kallar det till i Kristus utifrån en ondes perspektiv. Och ett annat namn, det är ju Satan, som betyder anklagaren. Det vill säga att splittra och att anklaga. Då kan man fundera på att anklaga. Ja, men är det inte viktigt att kunna liksom berätta för folk när det har blivit fel? Så här, jo, det måste vi ju kunna tala om, eller hur? Men det här är ju någonting annat, det här går ju djupare. Anklagaren ställer sig precis intill sanningen och säger så här: du har ljugit, du är en lögnare. Eller du har mördat, du är en mördare. Det är den du djupast sett är. Anklagaren håller alltid upp bristerna i våra liv emot oss och säger: se här, det kan aldrig bli bättre än så här. Hur kunde du? Ja, det finns en massa röster kopplat till det där. Så jobbar aldrig Gud. Han håller aldrig upp våra liv emot oss och säger sig: hur kunde du? Utan han sträcker ut handen. Genast sträckte Jesus ut handen, läser vi om. Och drog upp Petrus när han sjönk. Så en skillnad på att få syn på saker vi behöver göra upp med och att lyssna på anklagarens röst, som på något sätt likställer folks synder eller dåliga åsikter eller vad det kan vara med vilka de är. Att splittra och att anklaga. Och när vi tittar på det klimat som råder idag, kanske främst liksom på sociala medier, men inte minst bland kristna, så behöver vi förstås djupa sätt fråga oss: vems ärenden är det vi går? Och jag tänker att i botten av allt det här så ligger en av mänsklighetens stora tragedier. Att vi liksom ständigt går på den ondes lögn om att fienden skulle vara en annan människa. En annan grupp. Ett annat folk. En annan åsiktsgemenskap. Idag kanske till och med en annan kyrka. Det där är ju liksom en lögn som ligger i botten av den mänskliga fiendskapen och någonting som Jesus gör upp med. Han avslöjar ju den lögnen och förenar oss. Så ett sätt, tänker jag, bara att få pröva det vi hör och det vi gör och det vi tar del av. Och inte minst det vi själva ger uttryck för. Det är ju: splittra det här. Riskera det här att splittra. Finns det liksom en anklagelse i det här som målar fram den här personen till någonting liksom som är mycket, mycket, mycket mer, eller som är liksom på något sätt verkligen en lögn om vem personen är? Eller förenare, söker det jag ser och det jag gör den andres ansikte på riktigt? Finns det någonting som på något sätt söker den andre? tar sig upp från poolen och rör sig mot den andra. Wilfried Stinnesen tycker jag liksom fångar in det här med vad den här enheten djupast handlar om. Han var ju präst och karmelitmunk nere i Skåne. Och han säger så här: det är inte brist på likhet som hotar enheten, utan det är brist på kärlek. Enkelt på något sätt, men sant. Och det är inte brist på likhet som liksom hotar enheten, utan det är brist på kärlek. Och så tar han exemplet av en familj där man är olika. Så tänker man inte först och främst att liksom vi kan inte vara tillsammans på grund av olikheten. Utan olikheterna är ju naturliga på något sätt. Och vi behöver liksom lära oss. Det är ju inte att olikheterna som är det stora problemet. Utan det är ju att vi behöver lära oss ta emot varandra. Lyssna på varandra bättre. Älska varandra bättre. Enhet handlar inte om likhet, utan om kärlek. Det är ett annat perspektiv in i debatter och polariserade samtalsklimat. Så hur älskar vi våra meningsmotståndare? Hon, Sofia, vad heter hon? Sofia Stina Wesley, hon skriver: det är enkelt att älska den som är som sig själv. Den stora utmaningen Jesus ger oss är att älska våra fiender. Inte att tycka lika eller att bli likadana, utan att älska. Och jag tänker, när vi tänker efter, så är ju det här budet att älska sin fiende, det är ju att se världen just sådan den är. Det vill säga, inte låtsas att vi är mer överens än vad vi är, eller att det liksom ser bättre ut än vad det gör. Utan det är ju bara en värld präglad av olikheter och meningsskiljaktigheter och konflikter och till och med fiendskap, hat, som ett bud om att älska våra fiender blir aktuellt. Eller hur? Och just det är Guds radikala väg för oss. Just i den kärleken har Gud själv uppenbarat sig själv i Jesus Kristus. Det är ju evangelium. Och jag tänker att det finns en möjlighet här. Men som innebär att utmana polarisering, utmana cancelkulturer. Ni vet, man pratar om cancelkultur, det här vill säga ängsligheten och rädslan för att associeras med rätt eller med fel personer. Alltså Jesus umgicks ju med fel personer hela tiden, men han visste vad han gjorde. Men det är det han blev anklagad för hela tiden. Och jag tänker att utmana det handlar mycket mer om evangelium kanske än vad vi tror. Att vi kan få vara någonting annat i den här tiden. Att också så det blir tydligt att enheten också är evangelium. Och att det gör att världen också kommer till tro. Omsett i praktiken så tror jag det bland annat innebär en kallelse att gång på gång omvända oss från den här tendensen att gå på lögnen, att den verkliga fiendskapen skulle ligga mellan människor. Jag tror vi går på det gång på gång på olika sätt. Mellan oss och dem. Att liksom stanna upp där, reflexen, och fundera över så här, vad gör det här med mig nu? Och Kristi sinnelag, vad innebär det? För i Kristus så avslöjas den lögnen en gång för alla. Där är vi alla ett i Kristus. Och vi kan tänka att det låter fint, men det är framförallt otroligt radikalt och jobbigt. Och hur svårt det än kan vara att se det, kanske till och med att vi inte vill det. Det finns också någonting liksom göttigt i det här. Att få liksom kunna hålla något emot människor. Att få liksom känna vreden eller vad det kan vara. Så är det liksom en beskrivning av mänsklighetens tillstånd som är kastat på sophögen. I Kristus är vi alla ett. Alla knän ska böjas inför honom. Det är inte mot varelser av kött och blod som vi kämpar, säger Paulus. Och vi behöver liksom ha svart bälte i den sorts enhet som bara Jesus kan åstadkomma. En möjlighet att utmana cancelkultur, rädslan att associeras med fel personer. En maning att liksom, eller att en möjlighet att utmana splittrande polarisering och uttrycka liksom viljan att mötas, respekten, att vilja lyssna. Och jag vill bara avsluta med en underbar profetisk vision från Jesaja kapitel 11 som skickar med oss liksom en bild också. Det Jesaja talar om saker han själv inte sett men som han fullt ut tror på och liksom i sin kropp vet kommer ske. Och en verklighet som vi faktiskt får leva i idag. Och som vi också liksom kan lära oss att se ännu mer och leva utifrån. Och han säger så här: den dagen ska folken söka sig till Jishais rot, till honom som står som ett fälttecken för alla folk. Och platsen där han tronarna ska bli ärad. Herren låter sitt folk komma hem. Den dagen ska Herren återlyfta sin hand för att friköpa de som är kvar av hans folk. De som är kvar i Assyrien och Egypten, Patros och Kurs, Elam och Shinar, Hamat och kustländerna. Han ska höja ett fälttecken för folken. Förena de skingrade av Israel och samla de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn. Då ska Efraims avund upphöra och Judas fiendskap ta slut. Efraim ska inte avundas Juda och Juda ska inte hysa fiendskap hos Efraim. Ett fälttecken. Vad är ett fälttecken? Ja, Wikipedia är bra. De berättar för mig att ett fälttecken, de skriver så här: fälttecken, ett samlingsbegrepp för fanor och standard som används inom militären för att hålla samman och identifiera trupper i strid. Och här i texten från Jesaja så är fälttecknet inte ett baner, ett standard, utan en person. Och vem är det där fälttecknet? Jo, men det är ju Kristus på ett kors som är vårt fälttecken. Det fälttecken som Jesaja profeterar om. Vårt fälttecken i den strid som vi utkämpar, det är Kristus, den korsfäste Kristus. Han är vårt baner. Han är den som hjälper oss att förstå vem som är motståndaren. När han får vara vårt fälttecken. Han är den som förmår förena oss i striden. Och förstå vad den handlar om. Han är den som också lär oss utkämpa den. Med det sinnelag som vi finner hos Kristus själv. Och det är goda nyheter vi kommer med. Vi kommer ju egentligen med en seger. En seger för min motståndare. Visst är det konstigt? Att bjuda in honom eller henne i. Att få förkroppsliga Guds egen inbjudan. Att få komma hem till honom. Amen. Jag tänker att det finns en inbjudan att få kanske lägga ner något fälttecken som du har levt utifrån. Som inte är Jesus korsfäst. Utan ett annat fälttecken som du håller som ett baner när du går fram eller när du kommenterar på sociala medier eller vad du än gör. Jag tänker att det finns en inbjudan här att få lägga ner alla andra fälttecken, alla andra baner inför Kristi kors. Få säga som Paulus: jag vill inte veta av något annat än en korsfäste Kristus. Där vrids allting rätt. Vi ber tillsammans. Ja, tack Herre för den du är och för den verklighet som du har bjudit in oss i och räddat oss till. Att vi alla är ett i dig. Och jag ber att vi skulle förstå det på ett djupare sätt i våra liv och i vår vardag. Inför det vi möter, Herre. De goda nyheterna, att vi är kallade till en gemenskap som får leva tillsammans med dig nu och i evighet. Och som är kallad och får liksom gestalta också den öppna inbjudan det innebär, ditt evangelium innebär, Herre. Vi ber att vi skulle få genom vår enhet, genom vårt sinnelag från dig också få liksom vara en sån inbjudan i den här världen. Att vi skulle få vara en en motkraft i det, att vi får utmana splittrande krafter, polariserande krafter, Herre. Och vi tackar dig för det som du gör den här tiden också. Vi anar att du också använder dig av det här redan nu, Herre. Men vi ber om visheten, vi ber om ödmjukheten och vi ber om kraften att ännu mer få gestalta din enhet mitt i en splittrad tid, Herre. Den enhet som bara du kan åstadkomma i vår gemenskap och i det här samhället och den här världen, Herre, och i våra liv, Herre. Vi ber att vi skulle få omvända oss och lägga ner andra fälttecken som vi liksom har låtit samla oss ibland. Du vet att det är lätt att gå in under olika saker. Låta andra tankar och idéer få liksom samla oss och styra oss, Herre. Vi vill ha ditt kors, Herre. Vi vill ha dig som vårt fälttecken i den strid som vi utkämpar. Hjälp oss, Herre, att ha urskiljning. Att se var fiendskapen egentligen står, Herre. Hur vi utkämpar den striden som är. Och hur vi också ger evangelium, Herre, till den här världen. Vi ber om dig, Jesus. Ditt namn till ära. Amen.